بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فوشت اكوينم ترغيب وترهيب او المنبري حديثر som berör domedagen. Och vi har idag kommit fram till kapitlet Fasl fil Hawd wal Mizan wal Sirat. Kapitlet om El Hawd, profetens sjö, eller vissa översätter det till pool eller bassäng, som kommer finnas på domedagen. El Mizan, vågskålarna, och El Sirat, bron över helvetet. Och detta kapitel kommer mest ta upp hadithen som berör just El Hawd. Och som jag sa, El Hawd betyder en samling med vatten. Sjöliknande, pooliknande eller bassängliknande. Väldigt stort. Så vi kommer framöver använda ordet Hawd. Vi slipper översätta det. El Hawd är en av de saker som inte har nämnts i Koranen. Alla nämner El-Mizan, vågen. Alla nämner El-Sirat, El-Hisab och så vidare. Men El-Hawd har inte nämnts i Koranen. Men däremot har det nämnts i autentisk sunna från mer än 30 stycken sahaba. Den är alltså mutawatir. Den har kommit från otroligt många sahaba. Och från mer än 20 sahaba i Bukhari och i Muslim. Och vi ska nämna några av dessa hadither som berör just El-Hawd. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, han sa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, avståndet som en Hawd har är en månads avstånd. Men det är lika långt avstånd som du skulle ta att resa en månad. Så lång är den. Ma'uhu abyadu min al-laban, dess vatten är vitare än mjölk. Wa rihuhu atyabu min al-misk, dess doft är bättre än misk. Och dess koppar är som stjärnorna på himlen. Men antalet koppar är som stjärnorna på himlen. Den som dricker från den kommer aldrig att bli törstig. Och en annan riwaya. Hawdi masirat ush-shahr, avståndet på min hawd är en månads avstånd. Och dess kanter, eller dess längder, är lika långa. Och dess vatten är vitare än silver. Och dessa hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och om man lägger ihop dem, så förstår man att den är lika lång på båda, alltså på längden och på bredden. Ja, den är fyrkantig nästan. Den är lika lång på längden och på bredden. Och det är då en månads avstånd. Och det kommer nämnas lite andra hadither om hur lång den är, hur stor den är. Och vi lärde oss här också att den är vitare än mjölk, och en annan hadith vitare än silver. Och det kommer komma snö också. Det kommer komma många liknande hadither. Abi Umama radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, inna Allah wa'adani an yudkhila al-jannata min ummati 70 alfan bi ghayri hisab. Allah har lovat mig att 70,000 från denna umma ska gå in i paradiset utan räkenskap. Och då så sa Yazid ibn al-Akhnas, jag tror att dessa 70,000 är lika få som de rödaktiga flugorna är bland de svarta. Men de är lika sällsynta. Om du jämför 70,000 med den muslimska umman, så är de lika sällsynta som en röda flugor bland svarta. Eller det här ordet ashab kan också betyda blonda flugor, alltså vita flugor. De är väldigt, väldigt ovanliga. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad wa'adani 70 alfan ma'a kulli alfin 70 alfan. Han lovade mig 70,000, fast med varje av dessa 70,000 är det också 70,000. Innan varje enstaka person får ta med sig, eller kommer ha med sig 70,000 till. Så det är alltså 70 000 gånger 70 000. وَزَادَنِي ثَلَاثَ هَثَيَاتِ Och han gav mig tre stycken, utöver detta tre stycken, hathayat. Och hathayat betyder näve, när man tar ner någonting och tar ut någonting. Och Allah har vad som här menas är de som Allah kommer att ta ut från elden, som vi läste i förra lektionen, när vi talade om det här med de som har lite iman i hjärtat, som en dinar, en halv dinar och så vidare. Och så sa han, den här sahabin, فَمَا سَعَتُ حَوْضِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ Hur stor är din haud, Allahs profet? Han sa, som avståndet mellan Aden och Amman. Aden ligger i södra Yemen. Och Amman i huvudstaden i Jordanien. وَأَوْسَ Och kanske bredare. يَشِيرُ بِيَدِهِ Och han pekade med sin hand. Och han sa, där i finns det två som rännor av guld och silver. Och man frågade igen, vad är dess vatten, ya Nabi Allah? Han sa, det är vitare än mjölk och sötare än honung och luktar godare än misk. Den som dricker från det kommer aldrig att bli törstig och hans ansikte kommer aldrig att bli svart. Den här hadith med sig Ahmed och Sheikh Al-Bani säger att den är autentisk. Så här lades det till att den är sötare än honung. Det nämndes inte i de första hadithina. Och att personen som dricker från den aldrig kommer få ett svart ansikte. För det finns ju på domedagen folk i två kategorier. Yawmat abyaddu wujuh och yawmat taswaddu wujuh. Den dagen kommer vissa få ett ljust ansikte, nur. Och vissa kommer få ett mörkt ansikte. Abi Umama berättar också för Yazid ibn al-Akhnas att han sa, ja Rasulullah, hur stor är denna haud? Han sa, som mellan Aden och Amman. Och där i finns det två, eller den kommer från två rännor av guld och silver. Och då frågades han, hur är dess vatten, ya Nabi Allah? Han sa, det är vitare än mjölk och sötare än honung och luktar godare än misk. Det som dricker från det kommer aldrig att bli törstig och hans ansikte kommer aldrig att bli svart. En annan riwaya på samma hadith. Thawban radiyallahu anhu berättar också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, jag kommer stå vid änden på min haud, alltså vid ett slut, och jag kommer att fösa bort folk för att få fram ahlul Yemen, alltså jag kommer fösa bort folk med min käpp för att ge plats åt folket från Yemen så att de ska få dricka. Och han frågades, hur stor är al-Hawd? Och då så sa han, härifrån, alltså där jag står, till Amman. Och han frågade om dess vatten. Han sa, det är vitare än mjölk, sötare än honung. Och det forsar från två stycken floder, eller från två rännor eller floder, från paradiset. Den ena är av guld och den andra är av silver. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och här lades det till att folket av Yemen kommer att äras på domedagen. Folket av Yemen kommer att ges företräde att få dricka från al-Hawd på domedagen. Och Yemen i, vad kan man säga, äldre arabiska är den södra delen av arabiska halvön. Och det betyder nödvändigtvis inte det Yemen där gränserna går idag. Yemen som finns idag är självklart med. Men det kan vara över. Det kan vara större än så. Än i det södra Saudiarabien eller arabiska halvön. Det är det som räknas som Yemen förr i tiden. Okay? Och profeten alaihissalam har ofta prisat folket av Yemen. Han sa till sahaba, Atakum ahlul Yemen, araqqu kuluban wa alyanu afidatan. Folket av Yemen har kommit till er och de har de mjukaste och finaste av hjärtan. Och han sa att as-sakina wal-waqar, lugn och frid finns i folket som vallar får, och stränghet finns i folket som har hand om kameler. Och han syftade på att folket i Yemen har hand om kameler, och folket av Hijaz, eller vad säger man, Saudiarabien, mitten där, är ofta folk som har hand om kameler och blir ofta därför strängare, hårdare. Så han prisade folket av Yemen och sa att de hade mjuka hjärtan. Och han sa också en annan gång att al-fiqhu al-yamani wal-imanu yamani. Att förståelse är från Yemen och iman är från Yemen. Det finns många hadither där profeten al-Islam har prisat folket från Yemen. Och wallahi, även idag har vi träffat många yemeniter som mashallah är väldigt mjuka människor och väldigt mashallah väldigt fina bröder. Och man säger också att många av araberna egentligen kommer från Yemen. Jag tror det är Qahtan som många araber härstammar ifrån, kommer just från södra arabiska halvan. Thoban berättar också från profeten alaihi salam att han sa att min haud är som mellan Aden till Amman al-Balqa. Dess vatten är vitare än snö och sötare än honung, och dess koppar är lika många som antalet stjärnor på himlen. Det som dricker från den kommer aldrig att bli törstig, och de första som kommer att fördricka från al-haud är fuqara al-muhajirin, de fattiga från al-muhajirin, eller de sahaba som utvandrade från Mekka till Medina. Ash-shu'athu ru'usan, de som har rufsigt hår. Ad-danasu thiyab, de med smutsiga kläder. De som inte får gifta sig med de fina kvinnorna. Och de som dörrarna inte öppnas för. Det är de fattiga och typ nästan utstötta. Som inte kanske folk ser upp till så mycket. Deras hår, som det nämns här, ash-sha'ath, är den personen som inte vårdar, eller han har inte olja i håret och kammar inte håret. Det blir rufsigt igen. Och smutsiga kläder. Han kommer inte få chansen att gifta sig med de ärade kvinnorna. Än de som är rika och så vidare. Och dörrarna öppnas inte för dem. Och en annan riwaya. Dörrarna till makthavarna öppnas inte för dem. Och det är som fattiga idag. De har ingen chans att gå in till någon slags makthavare. Och även ibland till vanliga människor. De är inte välkomna. Det är de som kommer få dricka först från al-Hawd. Och en liknande hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma, så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa att avståndet på min hawd är som mellan Aden och Amman. Det är kallare än snö. Och det här är en ny beskrivning. Förra hadithen var vitare än snö, eller hur? Här kommer kallare än snö. Och Allah har inte nämnt det än. Så den är kallare än snö också. Och tänk på att domedagen är varm. En hadith kommer att domedagen, solen på domedagen kommer på den dagen att vara lika varm som den är på 10 år. På den dagen kommer den vara lika varm som den är på 10 år tillsammans. Så folk är törstiga. Den är då kallare än snö och sötare än honung och luktar bättre än misk. Dess koppar är lika många som antalet stjärnor på himlen. Det som dricker från den kommer aldrig att bli törstig. Och de första som kommer att få dricka är de fattiga från al-muhajirin. Och då så sa man, vilka är de, ja Rasulullah? Han sa, det är de med rufsigt hår och med hungriga ansikten. Och en annan, det kan också betyda trötta ansikten. De är uttröttade av kanske fattigdom eller att ha kämpat så mycket. Smutsiga kläder, de som dörrarna inte öppnas för och de som inte får gifta sig med de ärade kvinnorna. De som ger deras skyldigheter men inte tar alla deras rättigheter. وَلَا يَخُدُونَ كُلُّ الَّذِي لَهُمْ. De ger det de, och gör det de ska göra, men tar kanske inte det från folk som de har rätt till. De kanske avstår från många saker. Och den här hadith säger sheikhen är sahih li ghayrihi. Och den är berättad av Ahmed. Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu berättar också från profeten alaihissalatu wassalam att han sa, avståndet på min haud är som mellan Aden och Amman, och dess koppar är lika många som stjärnorna på himlen. Det som dricker från den kommer aldrig att bli törstig efteråt, och de första som kommer att få dricka är de med rufsigt hår, med smutsiga kläder, de som inte får gifta sig med de ärade kvinnorna, och de som dörrarna till makthavarna inte öppnas för, och de ger det de ska och kanske inte tar allt de har rätt till. Ungefär samma riwaya, samma hadith. Och från Anas så nämndes det att han sa att profeten sa alaihissalam, avståndet på min haud är som mellan Sana'a och Medina. Sana'a är Jemens huvudstad och Medina. Och en annan riwaya, som mellan Medina och Amman. Och en annan riwaya, tura fihi abariq al-dhahab wal-fidda ka'adad an-nujumi fi as-sama', att du kommer se antalet koppar av guld och silver som antalet stjärnor på himlen. Och här lades det till att kopparna är av guld och silver. Och en annan riwaya, aw akthar min adad an-nujumi as-sama', eller mera än antalet stjärnor på himlen. Och vi idag har ju fått lite mer kunskap än förr i tiden om hur mycket stjärnor det finns på himlen. Än ingen vet. Ingen astrolog vet, men det är ju så otroligt mycket, eller hur? Så otroligt många stjärnor som finns där ute i universum. Det finns mera koppar till Al-Hawd. Anas berättar också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, jag fick Al-Kawthar. Och jag slog med handen vid marken, och då kom det upp en väldoftande misk. Och dess grus var lu'lu. Det var små pärlor. Och vid kanterna fanns det också då namn. Han nämnde också här att den flyter på jorden. Laysa bimashquq. Al-Kawthar i floden som profeten kommer få i paradiset, alaihissalam. Och sammanhanget här är att vattnet i Al-Hawd kommer från Al-Kawthar. Den fylls på från floden i paradiset. Det är samma vatten. Förstår ni? Så här nämnde han att Al-Kawthar flyter på jordens yta och flyter inte i diken. Och det här har vi också talat om när vi talade om paradiset, om floderna. Tajri min tahti hal anhar. Att floderna i paradiset flyter inte nere i diket, utan de flyter på jorden. Utan att vattnet rinner åt sidorna. Allah håller vattnet ihop. Och det rinner på jorden. Subhanallah. Allah kan göra vad han vill. Abi Barza berättar också att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, avståndet på min haud är som mellan Eila till Sana'a, avståndet av en månads resa. Dess längd är som dess bredd. Och den kommer från två typ små floder eller diken från paradiset av guld och silver. Och dess vatten är då vitare än mjölk och kallare än snö. Och dess koppar är som antalet stjärnor på himlen. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, jag har en haud som är mellan Kaaba till Bayt al-Maqdis, alltså Jerusalem, vitare än mjölk, och dess koppar är som antalet stjärnor på himlen. Och jag är den av profeten som kommer ha mest följeslagare på domedagen. Och den finns Ibn Majah, och Sheikh Albani säger att den är sahih eller ghairi. Och här vill jag nämna en viktig sak innan vi fortsätter. För de som har lite koll på geografi så har det nämnts väldigt många avstånd här. Månad, Yemen, Urdun, Medina, Urdun och så vidare. Och det är olika avstånd. Det är inte samma avstånd. Vissa är kortare och vissa är längre. Så hur ska vi förstå den här, dessa avstånd som har nämnts i hadithen? Alla hadith är autentiska. Finns det någon motsägelse i hadithen? Vissa lärde har sagt att profeten alaihissalam tilltalade, eller det beror på vem han tilltalade. Om han tilltalade dem från Yemen, så använde han Yemen som liknelse. Och inte för att visa exakt hur bred den är, utan för att visa att den är väldigt stor. Okej? Okay? Vissa lärde sig så. Det är på ett ungefär så är den så stor. Okej? Okay? Och han använder städer som dessa människor känner till. Det är en förklaring. En annan förklaring, som alla har märkt också väldigt logiskt, är att avståndet beror på personen som färdas. Hur snabbt han färdas. Eller hur? En person som går från Medina till Urdun är inte som en person som rider häst från Yemen till Urdun. Genom avståndet kan skilja sig beroende på hur snabbt man rider, med vad man rider på, om man går eller vad det nu kan vara för någonting. Eller hur? Det är också en förklaring att avståndet här refererar till själva färdigmedlet. Okej? Okay? Och en annan förklaring som också är väldigt logisk är att det kortaste avståndet som nämndes i haditherna var det första som profeten fick, att Allah sa till honom, den är så stor. Det är det kortaste avståndet. Okej? Okay? Och sen fick han, Allah berättade att hans haud har blivit större som en dygd till den här umman, att du får ännu mer belöning. Nu är den så stor. Efter ett tag, nu är den så stor att den bara blir större och större som en belöning. Och att profeten varje gång berättar det han har fått veta. Eller hur? Och då finns det inte heller någon motsägelse. Det här är lite förklaringar. Och den sistnämnda är den som Nawawi nämner. Att Allah gav honom mera och mera. Och den här att det är beroende på färdmedlet är det Ibn Hajar som nämner. Och den här att det är beroende på vem han tilltalar och att det är bara på ett ungefär är det Al-Qadi Al-Iyad som säger. Och det finns andra som säger dessa åsikter, men jag bara nämner kort att det här är stora lärda som har försökt att förklara dessa hadither på bästa sätt. Och det, Ibn Hajar nämner också att det finns en hadith som nämner att dess avstånd är 3 dagar. Han säger den hadithen är svag. Det var en som säger en månad. Så om den här hadithen är svag, då är den inte ens bevis överhuvudtaget. Eller hur? Muslim berättar också i en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam, han sa: min umma kommer att komma till min haul. Och jag kommer att fösa bort folket så som en person föser bort en persons kameler. Och då så sa Abu Huraira: ja Nabi Allah, kommer du att känna igen oss? Han sa: naam. Ni kommer att ha lakum sima laysat li ahadin ghayrakum. Ni kommer att ha tecken som jag kan känna igen er på, som ingen annan kommer att ha. Taridun alayya Rorran muhajjalin min atharil wudu. Ni kommer att komma med upplysta kroppsdelar från wudu. Och det här ordet el muhajjal är egentligen det som hästen har i ansiktet. Vet, en häst har ett som ett vitt märke i ansiktet. Eller hur? Det är det som är tahjil, kan man säga. Och det är som man kan säga en hästs igenkännetecken, för det finns inte 2 hästar som har samma mönster. Okej, okay. Därför finns, hästarna har också legitimation. Och vissa dyra hästar, då visar man liksom det här det heter någonting, jag glömde på profeten, men det här märket i alla fall i ansiktet. Men vad profeten menade här, alaihi salam, är att denna umma kommer att känna sig igen på domedagen på grund av wudu. Kroppsdelen av wudu kommer att lysa upp på domedagen. Och då kan man se vem som är muslim bland resten av folk. Eller vem som är från denna umma. De som brukar göra wudu. De kommer att lysa upp på armarna, på fötterna och på ansiktet och så vidare. Och så sa han sen att en grupp av er kommer att nekas att dricka från el-hawd. Och då kommer profeten att säga: ja Rabbi, ha'ulai ashabi. Min herre, dessa är mina följeslagare. Och då kommer en ängel att komma till mig och frågar mig, vet du vad de hittade på efter dig? Och denna hadith är då autentisk. Och i en liknande hadith så sade han från Aisha, hon sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, han kommer säga, mina kompanjoner, ja, han sa då han var bland sahaba, när jag är vid al-Hawd så kommer han säga, se vem av er som kommer att komma till mig. För det finns de av män som kommer att nekas. Och jag kommer att säga, herre, minni wa min ummati, de är från mig och min umma. Och då kommer det sägas, du vet inte vad de hittade på efter dig. Och de, wa ma zalu yarji'una ala aqabihim. För de fortsatte bara att lämna religionen. Berättad av muslim. Och vi har nämnt de här haditherna för inte så länge sedan, tror jag. Om ni minns. Och det finns många liknande hadifer. När han säger sohkan, sohkan. När han får veta det här, han säger försvinn, försvinn. Du vet inte vad de hittade på efter det. Han säger försvinn, försvinn. Och vi nämnde att Shia försöker använda dessa hadither som bevis på att sahaba lämnade islam. De lämnar alla hadither som prisar sahaba. Alla verser som prisar sahaba och håller fast vid den här hadithen. Som också är berättad av Aisha. Och ni vet vad de tycker om Aisha. De accepterar inte den här hadith, men i alla fall, för ahlul ahwa, de följer bara det som passar dem. Men vi nämnde vad de lärda sa om den här hadithen. Är det någon som kommer ihåg?
Ja.
Vissa säger att det är ahlul bida, som Ibn al-Bar. Att alla som ignorerar i religionen kan falla in under detta. Det sades, du vet inte vad de har hittat på efter dig. Okej?
Okay.
Och det betyder nödvändigtvis inte att de är kuffar i så fall. Men att de inte får den här dygden av att dricka från al-Hawr.
Som lämnar islam när profeten då.
Och att, en annan förklaring, att det är de fåtal människor som på riktigt lämnade islam efter profetens bortgång, alayhi salatu wassalam. Det fanns en grupp av människor som inte ville betala zakat, som Abu Bakr krigade mot. Okej? Okay? Och som blev dödade och handlade många kom tillbaka till islam. Det kan vara dom också. Och en tredje förklaring, vad jag minns, är också att det är hycklarna. För Allah nämner i Koran att det finns de från Ahlul Medina som har nifaq, som har hyckleri i hjärtat, som du känner till eller som du inte känner till, nämner Allah också, som du inte känner till. Så han kunde tro kanske att det här är, när han ser dem, det här är de som var med mig i Medina, alltså dessa fåtal människor. Men det var folk som var hycklare, de var inte muslimer. Okej, och det här är också ett fåtal människor. Inte som Shia säger, att alla sahaba lämnade islam förutom 4 stycken. Och vissa säger 17 stycken eller 7 stycken. Genom mer än 100 000. Det här är batil. Förstår ni? Sahaba, alhamdulillah, är muslimer och är i paradiset. Så det här är hycklare. Ett fåtal folk som lämnade islam. Eller folket av innovation. Anas radiallahu anhu berättar. Han sa, jag frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yashfa'a li yawm al-qiyamah. Jag vill att du ska medla för mig på domedagen. Och då så sa han, ana fa'ilun insha'Allah. Jag kommer att göra det med Allahs vilja. Qultu fa ayna atlubuka. Han sa, vart ska jag hitta dig? Alltså på domedagen. Han sa, awwal ma tatlubuni ala sirat. Leta först vid As-sirat, i bron över helvetet. Qultu fa in lam alqaka ala as-sirat. Om jag inte hittar dig vid as-sirat, han sa, fatlubni inda al-mizan. Sök då efter mig vid vågen. Qultu fa in lam alqaka inda al-mizan. Om jag inte hittar dig vid vågen, han sa, fatlubni inda al-hawd. Sök mig då vid al-hawd. فَإِنِّي لَا أُخْتِئُ هَذِهِ ثَلَاتُ الْمَوَاتِ. För jag kommer att vara på en av dessa tre platser. Jag kommer inte vara frånvarande från en av dessa tre platser. Du kommer finna mig på en av dessa tre platser. Berättade av Tirmidhi. har också nämnts gällande sirat över helvetet. Det som vi nämnde i förra lektionen, att den är tunnare än ett hårstrå, vass som ett svärd. Det är mörkt, det är halt, det finns krokar som tar ner folk i helvetet. Och vissa hadiser säger krokar av eld. Och att folk kommer gå över bron beroende på hur mycket ljus de har. Och ljuset beror också på hur mycket goda gärningar de har gjort. Vissa går snabbt över som en blixt, som en ryttare, som en, någon som springer. Och till sist en person som kryper över och ramlar ner delvis och bränner armarna och benen, men till slut får gå in i paradiset. Profeten sa också till Hafsa radiyallahu anha: ingen, la yadkhulu an-nar insha Allah min ashabi shajara ahadun alladhina bay'u tahtaha. Ingen av dem som gjorde allians, som gjorde den här pakten under trädet, kommer att gå in i elden. Ingen av dem som gjorde pakten under trädet kommer att gå in i elden. Och då så sa Hafsa: jo, ja Rasulullah. Och så sa hon: Allah säger: wa in minkum illa wariduha, i surat Maryam, vers 71. Att alla, det kan betyda att alla kommer att gå in där i elden. Taib. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: قد قال الله تعالى, Allah säger efteråt: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Och sen kommer vi rädda dem som fruktar honom och vi lämnar kvar förtryckarna där i, berättade muslim. Den här versen: وإن منكم إلا واردها, att det finns ingen av er förutom att han kommer att gå in där i. Allah har den korrekta tolkningen här: det finns ingen av er förutom att han kommer att gå över den. Att alla måste gå över helvetet. El-Wurud kan betyda att gå över. Det kan också betyda att gå in i. Men då säger vissa av Ahlul Tafsir att vad som menas är: även om man är från paradisets invånare så kommer man att gå in i elden, men den kommer vara kall. Man kommer inte att straffas, bara för att se hur äckligt och vidrigt det är. Och kanske vilken plats man skulle ha i elden. För när man har gjort det och sen räddas, och sen rädda, så kommer man njuta ännu mer i paradiset. När man vet att man har sluppit den här vidriga platsen. Eller hur? Vi går vidare till nästa kapitel. Ja, vi har kvar lite tid. Faslu fi shafa'a wa ghayriha. Kapitlet om al-shafa'a. Al-shafa'a är att medla. Att det går i godo för någon. Att du medlar för någon. Och al-shafa'a har nämnts i Koranen och i Sunna. Och det finns två sorters shafa'a. Det finns shafa'a för världsliga saker och shafa'a för saker i nästa liv. Eller för folk i nästa liv, inte för saker, utan för folk i nästa liv. Världslig shafa'a, att du går till en domstol och du kanske lägger ett gott ord för en person och så vidare. Det är shafa'a. En person behöver gifta sig. Du går i god och säger att den här personen är bra. Jag vittnar om att han är bra och så vidare. Du medlar för en person som behöver hjälp. Han har problem och så vidare. Du känner chefen, du känner någon högt uppsatt eller vad det kan vara. Och du medlar för din vän. Det här är shafa'a. Okej? Och det här är en bra gärning. Om man gör det, är så ärligt. Om man inte ljuger. Du går och medlar för en dålig person. Det är inte det vi menar, utan du medlar för en person som förtjänar det. Och shafa'a kan vara för att få någonting gott eller att skydda sig från någonting dåligt. Att till exempel shafa'a för att folk ska få paradiset. Eller shafa'a för att folk ska skyddas från elden. Okej? Okay? Och samma sak i dunya. Shafa'a för att få någonting gott eller skyddas från någonting dåligt. Och shafa'a har nämnts 26 gånger i Koranen. Och det finns vissa villkor för att Allah ska acceptera shafa'a. Och det första är att personen som gör shafa'a är berättigad att göra shafa'a. Taib. Som Allah nämner, illa liman irtada. Att endast den som Allah är nöjd med kommer att förmedla. Och det är från folket av tawhid. En person som gör shirk kommer inte att förmedla. Och samma sak, Allah ska vara nöjd med personen som han medlar för. Det går inte att medla för en kafir eller en mushrik. Som Abu Huraira frågade profeten alayhi salam, vem har mest rätt till din shafa'a? Och då så sa profeten alayhi salam att jag typ misstänkte att endast du skulle fråga denna fråga. För jag vet att du var så mån om att lära dig mina hadifer. Och det är också bevis på att man ska vara mån om att lära sig det profeten har sagt alayhi salam. Och så sa han, as'adu nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Det som är mest berättigad är den som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Det är folket av tawhid. De som inte har begått shirk. De som har mest rätt till shafa'a. Och vi kommer nämna andra bevis på det också så småningom. Och ett annat villkor är också att Allah har tillåtit att man gör shafa'a. وَمَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. Att ingen kommer medla förrän Allah har tillåtit det. Ingen har rätt att medla förrän Allah har tillåtit det. Och det finns ju, som jag har nämnt, en specifik shafa'a för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som vi kommer komma till för den här umman. Alla profeter har också shafa'a, delvis shafa'a. Och as-siddiqin har shafa'a, martyrerna har shafa'a och så vidare, änglarna och så vidare. Anas radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati." Varje profet fick fråga eller fick be om en sak. Eller att varje profet hade en åkallan som han fick göra för sin umma. Och jag har spart denna åkallan till shafa'a för min umma. Så varje profet fick be om en sak. Jag är typ garanterat att du ska få den här saken. Och alla profeter bad om det i det här livet. Förutom profeten Muhammad alayhi salam. Han sa, jag har spart den till domedagen för att göra shafa'a för min umma. Berättade Bukhari och en muslim. Habiba radiyallahu anha berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Ra'aytu ma yulqa ummati min ba'di wa safku ba'dihim dima'a ba'd." Jag fick se vad som kommer att drabba min umma i framtiden. De kommer att spilla varandras blod. Genom muslimerna kommer att börja strida mot varandra. Fa'ahzanani, och det gjorde mig väldigt ledsen. وسبق ذلك من الله عز وجل. Men det här är någonting som Allah redan har bestämt, så som det drabbade de nationerna före oss. فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. Så jag bad honom om att förmedla för dessa människor på domedagen, och han tillät mig. Berättade av Bayhaqi, och Sheikh Albani säger den är autentisk. Så här finns det också något som kallas för Alam al-Nubuwa, ett bevis på hans profetskap, då han berättade om någonting som skulle ske i framtiden. Det här att muslimer dödar varandra, har det skett eller har det inte skett? Ja? Jag bara slår på nyheterna varje dag, öppnar tidningen. Eller hur? Tyvärr. De som dödar muslimer är inte alltid USA och judarna, utan det är oftast, eller väldigt ofta också, muslimerna själva som dödar varandra. Och det är fel. Och det var någonting som gjorde profeten ledsen, alayhi salatu wasalam. Det här är fel. Och det är någonting som en muslim ska hålla sig borta ifrån. Ja. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam det året då vi stred mot Tabuk bad på natten och en grupp av sahaba vaktade honom. Och Allah han var ute på en expedition när de skulle kriga. De vaktade honom tills det att han bad färdigt. Och sen så vände han sig mot dem och sa till dem: ikväll har jag fått 5 saker som ingen annan har fått före mig. Vad gäller mig så har jag sänts till alla människor. Det här är första egenskapen. Jag har sänts till alla människor. Wa kana man qabli innama yursalu ila qaumihi. Och de före mig sändes endast till deras folk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Han är en barmhärtighet till hela mänskligheten. El jinn wal ins. Men förr i tiden en profet kunde komma till ett folk, till en stad, till en by. Men Muhammad a.s. kom till hela mänskligheten. Det första egenskapen. Wa nusirtu ala al-adu bir-ru'b walau kana bayni wa baynahu masirata shahrin. Lamuliya minhu ru'ban. Och den andra egenskapen, att Allah har gett mig seger på en månads avstånd. Om fienden vet att jag kommer efter en månad så kommer det fylla hans hjärta med skräck. Wa uhillat li al-ghanaim akluha. Och det är halal för mig att ta krigsbyte och att då den är konsumerade. Och för dem före oss så var det här någonting väldigt stort, alltså förbjudet. Utan de brukade elda upp det. Som det sägs att de krigade med Israel, tog krigsbytet och samlade på slagfältet och eldade upp det direkt. Eller Allah skickade en eld från himlen som eldade upp det åt dem. Och den tredje egenskapen, eller fjärde: wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Och jorden har blivit ren och en moské för mig. Den hela jorden är ren och den är en moské. Aynama adrakani as-sala tamassahtu wa sallaytu. Så vart jag än befinner mig så kan jag slå händerna på jorden och be. Tayammum. Att rena sig med jordens yta om man inte har vatten. Det här är också en unik egenskap för denna umma. وَكَانَ مَنْ قَبْلِ يُعَدِّمُونَ ذَلِكَ. Men de före mig såg det här som någonting, ett stort förbud typ. Utan de bad endast i deras kyrkor och deras typ tempel. Och den femte egenskapen: هِيَ مَا هِيَ. Vad är den för någonting? قِلَ لِي سَلْ. Man sa till mig, Allah sa till mig, fråga eller be. För varje profet har fått det som han har bett om. Den här unika egenskapen, den här accepterade du'an. فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Så jag sköt upp denna önskning fram till domedagen. Så den är till er. فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Så den är till er och varje person som vittnar om la ilaha illallah. Denna hadith finns i Ahmed och den är Hassan, Sheikh Albani. Så här finner vi 5 unika egenskaper. Och vi har ju gått igenom lite mera. Så det här är, att han säger 5 betyder inte att det bara är 5, utan det kan finnas mera unika egenskaper. Vissa sahaba berättar också, de säger: Rasulullah, ska du inte be din herre om ett kungarike som Suleimans kungarike? Och då skrattade profeten sallallahu alaihi wasallam. Suleiman var bland de mäktigaste, om inte den mäktigaste personen som kanske har levt. Han kunde bestämma över djuren, över jinnerna, vinden. Det var otroligt kungarike som han hade, Suleiman alaihi wasallam. Så profeten skrattade alaihi wasallam. Och då så sa han: "Fala'alla li sahibukum 'inda Allahi afdal min mulki Sulaiman." Han sa kanske eran person, alltså eran vän, han menade sig själv, har någonting bättre än Sulaimans kungarike. "Inna Allaha lam yub'ath nabiyyan illa a'tahu da'watan minhum. Man ittakhadha dunyan fa'utiyaha wa minhum man da'a biha ala qawmihi idha 'asawhu fa'ahlakuhu biha." Han sa då att kanske jag är bättre än, eller det vi har är bättre än det som Sulaiman har fått. Varje profet som Allah skickade fick en accepterad åkallan. Vissa av dem tog den i det här livet. Vissa av dem bad om någonting världsligt och fick det. Vissa bad mot, gjorde åkallan mot deras folk, att om de var olydiga så skulle de förstöras. Och Allah gav också mig en da'wa, en önskan. Och jag sparade den hos min Herre. Shafa'atan li ummati yawm al-qiyama. Att jag vill medla för min umma på domedagen. Berättade Tabarani och Bazzar och Sheikhen Sayyatani Hassan li ghayrihi. Så det här är utan tvekan någonting bättre, eller hur? Än att ha slott och hästar och arméer. Det här är något som gynnar hela umman. Eller hur? Och så nämns en liknande hadith om det här med fem egenskaper. Men bara skillnaden är att han sa: "Bu'ithu ila kulli ahmar wa aswad." Jag sändes till varje svart och röd. Än till alla människor. Vilken färg de än må ha. Jag är sänd till hela mänskligheten. Och så sa han på slutet: "Wa'utitu shafa'a wa hiya na'ilatun min ummati man la yushrik billahi shay'an." Och jag fick shafa'a, och den är för dem från min umma som inte har begått shirk och som inte har satt någonting vid Allahs sida. Här är också beviset. Vem är det som förtjänar profeten shafa'a alayhi salam? De som inte har gjort shirk. De som har gjort shirk förtjänar inte hans shafa'a på domedagen. Och det finns tyvärr vissa människor som går till profetens grav alaihissalam idag och ber till honom och säger att: "Ja Rasulullah, vi ber om din shafa." Men de gör kyrk för att få någonting bra på domedagen. Och han sa att den som gör det har inte rätt till min shafa. Det är sorgligt, eller? Om de istället ägnar sig åt att dyrka Allah, så kommer de få den. Utan att ens fråga så kommer de få den. Men ulema har sagt att det är tillåtet att säga: "Ja Allah, låt mig ta del av profetens shafa'a på domedagen." Du ber Allah om det. Okej, okay, det är tillåtet. Men att du ber till profeten sallallahu alaihi wasallam eller någon annan, det är inte tillåtet, utan det är kyrk. Vi tar en sista hadith som också berör detta ämne. Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu sa att vi reste med profeten sallallahu alaihi wasallam en resa. Och på natten så kunde jag inte sova. Så jag ställde mig upp. Och alla i armén, eller alla soldater och alla sahaba och hästarna, hade sin kind mot marken. Alla låg och sov. Så han tänkte att jag ska gå till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och typ kolla vad han gör ikväll. Fram till morgonen. Så fakharajtu atakhallalu rijal hatta kharajtu min al-askar. Så jag gick mellan folk tills jag kom ut från samlingen av människor. Fa idha ana bi sawadin fatayammamtu dhalika as-sawad fa idha huwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah wa Muad ibn al-Jabal. Typ jag såg två mörka skuggor eller någonting och kollade vad det var, och då var det Abi Ubaida ibn al-Jarrah och Muad ibn al-Jabal. Det var dessa två sahaba, de var också vakna. Faqala li ma alladhi akhrajaka, vad är det som har fått dig att komma hit? Han sa: qultu alladhi akhrajakuma, det som fick er att komma hit. Fa idha nahnu bi ghaidatin minna ghayra ba'ida فمشينا إلى الغيرة فإذا نحن نسمع فيها كداوي النخل وحفيف الرياح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا أبو عبيدة ابن الجراح يعني دم هذا يوت från ett ställe som typ biljud, som det här surrandet ljudet. Och då så hörde de profetens röst, alaihissalam, och han sa ha huna Abu Ubaida ibn al-Jarrah, är det du Abu Ubaida ibn al-Jarrah, eller du är där Abu Ubaida ibn al-Jarrah? Och då så sa han naam, wa Mu'ad ibn al-Jabal, han sa naam, wa Auf ibn Malik, han sa naam. Och det är också ett mirakel att han visste vilka de var mitt i den kolsvarta natten. Så visste han vilka tre personer det var. Av alla från armén så visste han att det var de som var där. Så profeten Al-Islam kom till oss. Vi frågade honom inte om någonting. Och han frågade oss inte om någonting. Tills det att vi gick tillbaka till vårt läger. Och så sa han alla ukhbirukum bima khayyarani rabbi anifan. Ska jag inte berätta för er vad Allah gav mig för val nyss? Vad Allah lät mig välja på nyss? De sa, bala ya Rasulullah. Jo, berätta. Han sa, khayyarani bayna an yudkhila nisfa ummatil janna bi ghayri hisab wa la adab wa bayna shafa'a. Han lät mig välja mellan att hälften av min umma ska gå in i paradiset utan räkenskap. Det var första valet. Och andra valet var ash-shafa'a. Tayyib. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, vad valde du då? Han sa, ikhtartu ash-shafa'a. Jag valde ash-shafa'a. Qulna jami'an ya Rasulullah, ij'alna min ahli shafa'atika. Qala inna shafa'ati li kulli muslim. Och då så sa sahaba då, till alla ya Rasulullah, låt oss vara från dem som får ta del av din shafa'a. Han sa, min shafa'a kommer nå varenda muslim. Och en annan riwaya på samma hadith, så sa Mu'ad, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, du vet vilken status jag har hos dig, så låt mig vara bland dessa människor. Och då så sa profeten, anta minhum, du är från dem, sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa Auf ibn Malik wa Abu Musa, ya Rasulullah, qad arafta anna tarakna amwalana wa ahlina wa dararina nu'minu billahi wa rasulihi faj'alna minhum. Ya Rasulullah, du vet att vi lämnade, vi gav upp våra rikedomar, våra familjer och våra barn, och vi trodde på Allah och profeten, så låt oss vara från dessa människor. Och då så sa han, entuma minhum, ni är från dem. Så de kom fram till resten av sahaba och han sa, det kom någon till mig från Herren och lät mig välja mellan att hälften av min umma ska gå till paradiset eller ash-shafa'a. Så jag valde ash-shafa'a. Och då så sa folket, ja Rasulullah, låt oss vara från ahlu shafa'a. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wasalam, var tysta, ansitu fa ansatu. Då blev de tysta och ingen pratade. Och då så sa profeten alayhi salam, hiya liman mata la yushriku billahi shay'an, den är för dem som dör utan att ha satt någonting vid Allahs sida, de som inte har gjort shirk. Alltså min shafa'a kommer att vara för alla som inte har gjort kyrk. Så det här är viktigast, att man är från folket av tawhid. Och det är en av de stora dygderna av tawhid, att man är uppriktig. Då får man ta del av profeten shafa'a på domedagen. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska vara från dem ahlu tawhid, och de som får vara under Allahs arsh och ta del av profeten shafa'a på domedagen. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.